Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag hade ju inte fel när jag sa det jag sa. Men även om jag hade haft det då. Jag har ju haft fel av massor med saker. Där folk så här. Ja men kanske att någon mejlar. Så här, det här var ju fel. Ja. Men här är det ju så här. Helt, det är så här. Du har ju fel din jävel. Ja men även om jag hade haft det. Även om inte en enda grej jag sa hade varit rätt. Mm. Är det rimligt att du 14 månader senare. Trebarnsmorsa från Västerås. Mejlar och säger att jag hoppas att någon ska skjuta mig. Är det en rimlig reaktion? Liksom? Spåra totalt.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till The Usual Suspects. Som vanligt så sitter jag här, Johan Norberg, och som vanligt har jag med mig Mattias Svensson.
Hej, hej.
Men jag har inte med mig Fredrik Segerfeldt här, därför att han flydde landet. Han ville besöka sin fru i Marocko, där hon är ifrån. Och i den här världen med alldeles på tok för mycket galen ultraliberal öppenhet så får han inte ta hit sin fru ens för ett besök. Så att han fick åka dit. Så vi har med oss en gästartist idag. Hjärtligt välkommen Magnus Bettner.
Tack så mycket. Hej.
Vad kul att du kunde vara med.
Ja, det är perfekt. Jag hoppar in för Segerfeldt.
Ja, hur axlar du den manteln?
Det blir svårt. Jag får väl... Kanske börja dricka brun sprit väldigt snabbt. Så att jag börjar prata om och ja, vi får se.
Det är så vi låter.
Ja. Ja, vi var så dystra senast så vi tänkte vi skulle muntra upp oss med att bjuda in en komiker. Ja. Lite ja, som perfekt. Att ta en clown till ett barnkalas.
Ja, det är perfekt.
Magnus är ju inte bara Sveriges bästa komiker utan dessutom Sveriges och kanske världens allvarligaste och dystraste komiker också.
Ja, jag har väl fått det ryktet men jag ska försöka vara glad idag. Vi ska väl inte deppa ihop oss. Nej. Eller ska vi det?
Vi får se. Men vi kommer till världsläget alldeles strax. Vi tänkte att eftersom världen på något vis börjar närma sig satirens yttersta rand så behövde vi dig för att hantera världen.
Ja, vi får se.
Men och Mattias, du kom nästan i tid idag. Faktiskt.
Ja, jag skulle vilja säga att jag var i tid. Ja. Jag var i huset i tid.
Mm. Var det den feministiska snöröjningen som halvhjärtat hade rensat cykelbanan åt dig?
Nej, som cyklist så det är ju intressant det här att det blivit sånt debakel om feministisk snöröjning. En del kanske inte har hört om den, men det handlar helt enkelt om den rätt vettiga idén att även folk som går och cyklar vill ta sig fram när det snöar och att man kan tänka på att ploga undan även för dem. Det bryter ju väldigt mycket lårbenshalsar och sånt där på framförallt äldre som man kan undvika om man också skottar trottoarer.
Vad är feminismen i det här då?
Att det är de har ju räknat på det här. Det var ju en sån här selling point så länge man var fin och sån där så sa man att det här är feministiskt eftersom det är fler kvinnor som går och cyklar. Och fler
men det är ju helt idiotiskt. Alltså, varför sätta den etiketten på det? Det ska gå och gå i stan.
Det var på den tiden det var inne med feminism. Det här var 100 år sedan.
Ja, det var väldigt länge sedan.
Jag har missat det helt.
Men bästa svaret var ju annars från Ulf Skylt, om ni såg det på Facebook. Att okej, nu har ni fått som ni vill. Vi struntar i feministisk snöröjning. Nu tar vi manskovling istället nästa år. Så då kommer det vara två gamla snöflyttare som står där och talar om det där är ingenting jämfört med vintern 74. Ni skulle varit med.
Jo, jag cyklar ju en del i Stockholm med omnejd och har gjort det ett antal år. Så jag blir lite lite fascinerad av att det här plötsligt är en stor fråga. Och dessutom så med så bristande empiri. För jag konstaterar i år, som varje år, att den kommun som skottar cykelbanorna bäst, det är moderatstyrda Lidingö, som alltså får något sån här feministpris. Medan Stockholms stad kan ha hur rödgröna och stockholmspartistiska styren som helst och måla hur många fina mönster på gatorna om att här ska cyklister kunna cykla. De är mycket sämre på att få undan snön från de där målade eller byggda cykelbanorna. Det gör det svårare att cykla i innerstan, även om jag måste säga att det har blivit bättre under de här åren. Men det här senaste snökaoset som ju överraskade alla, kom tidigt i november. Det var definitivt inte så att Stockholm till synes prioriterade gång- och cykelbanor där, för det var ganska svårt att ta sig hit förra gången. Dessutom så cyklade jag i Bergshamra nu, för jag vet inte om det går att generalisera tesen att moderater skottar bättre. Jag tänkte ju det, men så cyklade jag till Solna häromdagen, och där har de en väldigt intressant princip. Där verkar de liksom mer eller mindre på känn ta, ja men nu tar vi den här trottoaren, cykelbanan, och sen slutar vi och skottar inte alls. Så då får man cykla ut i vägen, och där var det inte heller speciellt väl skottat. Men de har låg skatt, så de har sina poäng de också. Det är också en fin princip.
Men framförallt verkar ju folk reagera på vädret av politiska skäl på något sätt. Att nu var alla till höger jättearga för att så här, kan ni inte klara en sån enkel grej som snöröjning? Men jag kommer ihåg 2007 när snön föll lika plötsligt och det var borgerligt styre och de inte kunde få undan snön. Då var alla till vänster jättearga
på den blå snön.
Ja, men sen, det har väl också alltid varit så här. När det är vinter i en storstad så blir det ju kaos. Det går ju inte att flytta på alla bilar liksom. De står ju där de står. Sen blir det ju, det är klart det blir kaos. Det har ju väl alltid varit så. Det var väl ingen skillnad när folk sa, åh, förr, då var det alltid tomt på gatorna när det snöade. Det var det väl inte.
Nej, samtidigt, det var värre förr, säger alla gamlingar som, oj, ja, gud vad jag, ni skulle varit med under andra världskriget.
Men jag menar, folk måste ju haft sämre bilar och sämre däck och allting.
Sämre skott.
Ja, men, och sämre för det är ju alltid så att första snön som kommer, då är det ju massa sopor som åker runt på sommardäck fortfarande. Det är ju bland annat därför det blir sånt kaos. För att bilar hamnar där de inte ska vara liksom. Sen går det inte att flytta på dem.
Ja, vem minns den snö som kanske föll i fjol?
Men så fanns det inte sociala medier att klaga i. Det kan ju också ha varit en skillnad.
De finns däremot uppmärksamma lyssnare som minns de fel vi har gjort och hört av sig till oss. Och det är vi väldigt tacksamma för, att vi får på fingrarna då och då. Eftersom vi inte tillhör det här post-truth-kulturen där man får säga vad som helst. Utan har vi fel så ska vi korrigera detta. Den rekorderliga vänsterekonom som vi talade om för några avsnitt sedan heter ju faktiskt Stefan de Wilder och inget annat.
Förstås. Honom känner vi ju till och med, så förlåt Stefan. Det bara försvann namnet.
Det var väldigt pinsamt att jag försökte kalla honom von Sydow hela tiden. Men jag träffade honom häromdagen, då kom jag ju på vad han hette faktiskt. Så förlåt Stefan. Och förlåt också till Draco Malfoy i Harry Potter-serien. För att vi kallade dig för Derek.
Det är ändå nära. Kunde ju varit värre. Kallat honom för Torbjörn eller någonting. Det hade blivit helt fel.
Hade kunnat kalla honom von Sydow. Men det var pinsamt. Men det...
Ja, Torbjörn von Sydow heter alltså inte den onda barnkaraktären i Harry Potter.
Så det skrev Kristoffer Svensson Selin bland annat. Hanna Wagenius skrev till oss och förklarade att det var fel. I ett mejl som för övrigt var fullt av beröm, båda, vilket är väldigt kul. Och där Hanna Wagenius kom med ett lästips, att hela Harry Potter-världen innehåller för övrigt många exempel på vad som händer när en stat präglas av korruption, maktfullkomlighet och brist på rättsstatliga principer. Så boksviten rekommenderas varmt. Det är bra boktips.
Ja, verkligen. Nu finns det ju en vuxen Harry Potter också, tror jag. Den senaste boken är en vuxen. Har ni läst den?
Är det samma?
Nej, och jag har inte sett. Jag har inte sett.
Jag tror att det, eller så är det, det kan vara hans brorsa Henry Potter. Jag vet inte. Nej, jag tror att det. Om jag har fattat det rätt så är han vuxen nu.
Är inte det hennes sätt att casha in? Eftersom efter att hon skrev det här så började alla andra B-författare skriva sån där sagan om Harry Potter.
Men det gör väl alla som inte dör. Alltså det är väl lika så här George Lucas. Nej, men jag kunde inte göra de här filmerna som skulle varit efter eller före eller i mitten för att det fanns ingen teknik då. Så att nu ska jag göra 12 stycken till för att det var så jag hade tänkt från början. Nej, det hade du inte alls tänkt från början. Jo, jag lovar. Ja.
Snart kommer en ny sjufilmssvit av Richard Hubert.
Hörrni, vi fick ett väldigt upplysande mejl också av Daniel Tillén som skrev att det var förvånansvärt kul med att tonårs- och fylla historier. Det var ju upplysande, men framförallt så kan han berätta varför du och jag, Mattias, inte minns vår pubertetsstart. Medan Fredrik gjorde det. Det hade inte att göra med att jag var närsynt och inte såg de andra killarna i duschen.
Berätta.
Han skriver att det är allmänt känt bland barnläkare att man aldrig kommer få något konkret svar om vilket år det var från personer som hade normal pubertetsstart. Svaret jag vet inte är därför liktydigt med en normal start. Detsamma gäller kvinnor med undantaget att mer eller mindre alla kvinnor minns sin menstruationsstart. Och då kan man tänka sig att puberteten började cirka 2 år dessförinnan. Är man tidig eller sen så vet man nästan alltid om att man var det och kommer i viss utsträckning ihåg vilket år det var. Man funderar på varför man är liten, stor, saknar hår eller har mycket hår. Man blir mobbad och sånt brukar man komma ihåg. Tack Daniel, det var mycket intressant. Vi var normala helt enkelt, Mattias.
På den tiden.
Hur var du, Magnus? Var det tidig eller sen?
Jag kommer inte heller ihåg faktiskt, så jag antar att jag var väl normal då. Men jag var i och för sig väldigt, väldigt liten. Så att det kanske var sen då. Men jag har inte... Nej, jag vet inte.
Du var nu väldigt liten och ändå utvecklade den här attityden.
ja, men det kanske var just därför också. Att man var tvungen att kaxa lite extra när man var pytteliten.
Små hundar skäller mest.
Ja.
Men det säger ju ändå något rätt sorgligt om tillståndet i mänskligheten. Att vi har så nära att ge oss på den som avviker. Bara i fysiska attribut och sådär. Och att detta upprepas hela tiden. Man hoppas ändå att det är lite bättre idag, men man vet ju inte.
Nej, det är det inte.
Det är samma idag. Helvete.
Hörrni, apropå helvete, ska vi prata lite om världsläget?
Ja,
här. Hur känns det, Magnus?
Det känns faktiskt för jävligt, måste jag säga. Men också så jävla trött på hela tiden behöva säga vad var jag sa. Alltså jag har ju snackat om exakt samma grej sen Berlusconi liksom. Och det bara fortsätter och blir bara värre och värre och värre och värre. Men nu känns det som att det är kört.
Du har ju verkligen varnat för detta under lång tid. Men när jag var rätt avslappnad så sa jag, det kommer bara bli katastrof.
Ja, vi har ju haft våra duster om det. Ja.
Jag bara, ta det lugnt.
Men nu har de vunnit. Men alltså, det är ju, man vet ju inte exakt hur galen han kommer vara, Trump. Men det spelar heller inte så stor roll, tror jag. För att locket är redan avblåst. Det kommer att komma en ny. Om inte han orkar hålla på att vara president eller om han inte är galen nog så kommer det komma en till ännu galnare snart, liksom, tror jag. Och sen har vi ju liksom Putin, vi har Erdogan, vi har Polen, vi har Ungern, vi har SD här hemma. Det är ju överallt är det ju samma retorik, samma typ av anti-etablissemangs lurendrejeri. Liksom. Hur man kan få folk att tro att man är mot etablissemanget när man är mångmiljardär eller som i SDs fall suttit i riksdagen i 10 år. Det är ju helt bizarrt liksom, att folk går på det.
Men är det stämningarna, att locket är av för de stämningarna, är det som gör dig mest deprimerad snarare än den politiska vinsten i sig? Att det är det som rör sig i folkdjupet, de krafter som har blivit uppmuntrade, att det är där?
Ja, det är nog det som jag tycker är värst. Och sen tror jag också att sociala medier spelar en jättestor roll i det här. Att det har blivit mycket snabbare, mycket mer okej. Okay. Hade vi inte haft de här bubblorna av att folk sitter och dunkar varandra i ryggen som redan tycker likadant, då hade det här tagit mycket längre tid, tror jag. Och det är nog väldigt, väldigt svårt att vända det här.
Du har ju verkligen varit tidigt ute, alltså både från scen och ta den här fighten på olika sätt, men också i sociala medier och verkligen haft en långvarig intellektuell strid med de här människorna. Kan du berätta lite om dina erfarenheter av de bråken, hur det har förändrats, hur de har förändrats, om hur mycket hög grad de känner sig nu bekräftade och att nu...
Det har ju verkligen, ja, det har ju exploderat enormt de senaste 2 åren, så har det ju verkligen exploderat, för att tror jag, de känner sig bekräftade av diverse ledarskribenter på Svenska Dagbladet och videobloggare som har många tittare och sånt där. Det är inte bara avpixlat sektens egna organ som skriker ut de här grejerna längre, utan det har spridit sig ganska mycket till mer mainstream. Plus då att både avpixlat Fria Tider, vad nu SD-tidningen heter, kommer inte ens ihåg.
Samtiden,
ja, exakt. Har blivit bättre på att se ut som riktiga nyhetsprodukter. Och det gör också stor skillnad, tror jag. Att folk känner att, ja men vadå, jag har ju läst det här i en tidning. Det är klart att det är sant. Ja, fast tidningen heter ju Avpixlat. Alltså, kom igen. Men för några år sedan, då var det ju inte riktigt så. Då var det fortfarande väldigt, väldigt få människor. Och väldigt tydligt att det var nästan bara män mellan 20 och 50. Liksom. Nu är det ju alla åldrar och alla sociala bakgrunder. Och förr fick man ett hatmejl eller ett hot. Då var det ju inte från en mäklares jobbadress. Och det kan det vara nu.
Det var en bild på ett ägg tidigare.
Ja, då var det bara ägg. Och nu kan det vara också helt öppet på Facebook. Helt så här vanliga människor som har ett jobb och tre barn, som bara sitter och spyr ur sig skit på någon helt öppet. Liksom. Så var det inte heller för bara ett par år sedan. Så det har verkligen eskalerat och snabbt.
När kände du att vändpunkten kom och vad var det som förändrades?
Men det har smugit sig på. Det har inte varit, i alla fall inte för mig, har jag ingen sån här tydlig att det var då det vände, men
så det var en normal pubertetsstart.
Ja, det var ganska normal pubertet, tror jag.
Jag tyckte att det vände ganska tydligt i samband med senaste valet 2014. När folk kände det i ryggen, för det satte fart både på dem som faktiskt är sverigedemokrater, att ja, vi är nästan 12% av befolkningen. Och sen alla förstås, vad var det jag sa, människor,
ja.
Som känner sig bekräftade av den utvecklingen. Och det är det här som jag kan tycka är lite jobbigt. Jag fick någon sån här politisk depression och läste en massa om mellankrigstiden och sånt där. Och det är klart, det finns ju många, många skillnader. Men det som är svårt att tänka är just hur stoppar man det här? Vi vet ju hur filmen slutar.
Ja.
Och det borde ju avskräcka folk. Och jag tycker liksom emellanåt sådär, men nu har det normaliserats. Nu måste väl folk börja. Ja, nu är folk arga på snön istället och sådär, ja, mer det normala. Och sen i samband händer någonting som triggar loss och så tar folk orimligheten till ännu en ny nivå. Ja.
Men det har ju verkligen varit, alltså, att det har kunnat växa fram, det har ju verkligen varit en perfect storm av ja, men dålig ekonomi i USA, och sen har det varit liksom att den här populismen har skördat vissa framgångar och sen några väldigt framgångsrika terrorråd, som ju är det som är katalysatorn för hela grejen. Liksom. Och ovanpå det då är en flyktingström som har kostat en massa pengar. Och om man då tror att det är deras fel att jag inte har något jobb, ja, då blir det ju så här. Liksom. Det har man ju sett 1000 gånger, så att det är inget konstigt. Men
vad ser du framför dig, Magnus? För att, jag menar, behöver man vara genom deprimerad, måste vi tala om mellankrigstid och vart vi är på väg? För att det är ju ett sätt att säga, okej, folk har gått i en mer konservativ och auktoritär riktning. Det kanske är så att, ja, får man en andningspaus med flyktingar, så ja, det kommer att leda till att en mängd människor skulle dö som annars skulle ha kunnat leva ett gott liv. Och det är en katastrof i sig, naturligtvis. Men behöver det bli fascism? Behöver den fria världen gå under? Alltså, vad ser du framför dig?
Jag tror att det kommer bli fascism om inte vi skärper till oss som inte vill ha det. Och verkligen förstår vad vi är på väg. Då får vi gräva ner alla andra stridsyxor, tror jag. Under en kort tid. Man kan inte hålla på liksom och tjafsa om det ska vara 50 öre eller 60 öre till skatt när vi har fascism på gång. Då får vi sluta snacka om det ett tag. Och så får vi försöka komma överens. Och där tycker jag båda sidor är lika dåliga. Liksom vänstern med hela sin, ja, liberaler kan inte vara antirasister. Och sen liberalerna då som, ja, men vadå? Vänsterpartiet är exakt som SD. Nej, det är det inte alls. Kanske det var 1925, men nu har det gått ganska många år sedan dess. Skärp er för fan. Alltså, nu får vi börja kolla på vad som är viktigt på riktigt här. Alltså, för annars, jag tror demokratin kan vara borta om inom min livstid lätt, men kanske snabbare än så.
Men är det så vi räddar demokratin genom att ha stora folkfronter, eller på att säga, men stor enighet över det partipolitiska spektrat och
kring det, ja.
Men är det inte tvärtom? Ska vi inte försöka locka över folk genom att just bråka om det ska vara 50 eller 60 öre i skatt?
Jag tror folk skiter i det. Vi som har jobbat med att tänka alla dagarna, vi tror att folk är intresserade av saker som de inte är intresserade av. Det är därför de tycker att det är ganska gött när det kommer en gubbe och bara säger så här ska det bli. För de orkar inte hålla på och tänka. De har inte tid med det.
Men är inte folk väldigt upprörda på att det just känns som ett etablissemang som tycker samma sak i grund och botten?
Fast
och att man
det
röstar
är ju
på
inte det.
Galningarna istället då?
Ja, fast om man tycker det så det är ju bevis på att man inte har tänkt. För att det är ju inte så liksom.
Men det har ju ändå prövats det här enhetskonceptet. Decemberöverenskommelsen till exempel. Aftonbladet som går ut liksom i stor kampanj. Vi är ändå 87%.
Men jag menar inte så. Alltså,
och jag har liksom svårt att stå där armkrok med Göran Greider. Och,
ja, men du kanske måste det. Det är det jag försöker säga.
Jo, jag kanske måste
vad vill
det.
Vad vill du helst? Armkrok med Göran Greider eller fascism om 15 år?
Om det är valet så tar jag en bamse.
Ja, men jag tror att det är det som är valet, ungefär. Men sen tror jag, alltså, decemberöverenskommelsen, det räcker ju inte. För det fattar ju vem som helst att det inte skulle funka. Det skulle behövts en blocköverskridande regering. Det är det enda som, och det är vi ju i samma läge nu. Det kommer inte vara någon skillnad. Det kommer bara vara att SD är lite större. Det enda som kan hända det är antingen får någon regera med dem. Eller så får någon gräva ner stridsyxan och regera med någon av sina gamla ärkefiender. Det är ju det enda sättet. Liksom.
Men å andra sidan i Tyskland så har vi en blocköverskridande regering med kristdemokrater och socialdemokrater, och där växer AFD varje minut som vi talar och blir allt mer vulgärt rasistiska också. De spelar ju delvis på den här att makten, etablissemanget, eliten, alltså det är ingen skillnad där överhuvudtaget, utan om ni vill ha någon skillnad, rösta på oss. Ja, men jag är lite rädd för att samma sak skulle hända om plötsligt Löfven och...
Fast det har ju redan hänt. De är ju redan uppe i 20% ungefär. Det är ju redan det helt bizarrt. Det finns ju inte 20% SD-are i Sverige. Det är ju helt omöjligt. Det är ju redan, där är vi ju redan. Så att alternativet då, det är ju att de får regera. Och så får vi hålla tummarna för att folk fattar att de inte klarar av det. Det är ju det enda andra alternativ jag kan se.
Jo, det är ju, alltså i våra grannländer så har ju det prövats. Alltså både, nu är inte Fremskrittspartiet riktigt samma sorts parti. Alltså det är ett missnöjesparti med andra anor och som faktiskt haft andra frågor än främlingsfientligheten. Även om man börjar kliva ner där så blir det lätt det. Sannfinländarna i Finland. Men där lyder ju argumentet att genom att låta dem sitta med regerandets alla tuffa frågor så är det svårare att framstå som att alla projicerar sina drömmar på dem därför att man inte vet hur det ska gå.
Ja, det kanske är så då att vi får testa det ett tag. Men jag är inte så säker på att jag tycker att det är en bra idé.
Det är klart, den historiska parallellen är ju läskig eftersom ibland så ger man någon makten som sen visar sig
någon som har fått 33% i Tyskland och
men det är ju det som är svårt att veta liksom hur bra våra demokratier är rustade för att stoppa fascism och diktatur. Alltså tar det en vecka om man får makten eller tar det 10 år? Det är lite svårt att veta om vi kommer få en Hitler-diktator eller om det inte eller om det är för svårt. Liksom. Det kanske inte går med mindre än att du har makt över militär och så vidare.
Nej, det är väl det. Hur vänder man fredligt en sån här utveckling? För det slutade ju då med krig på 30-talet. Och med att man helt enkelt besegrade ihop med inte Göran Greider utan Josef Stalin som tog halva Europa. Så det kom ju också med ett pris. Som var oerhört högt för alla parter. Vi vet hur den filmen slutar också.
Det beror väl på vad man ser för mekanismer där ute. Hur ser fienden ut egentligen? Vad är det för krafter som är i rörelse? Och jag tror ju ändå, du är inne på det Magnus, när du säger att det kan ju inte finnas 20% Sverigedemokrater i Sverige ändå.
Nej.
folk röstar på något annat, det är något annat som har hänt. Och jag tror ju att det har att göra med att folk är rädda, folk är livrädda. Ja. Och att det är en komplex kombination av de här faktorerna som du var inne på med finanskris, eurokris, en politisk elit som har gjort bort sig gång på gång. Och det blev Irakkrig och det blev finanskris och så terrordåd liknande. Det är en rädsla som då gör att man söker sig till den starke mannen. Ja. Snarare än att det är hatet och i sig.
Ja, och det där med rädslan tror jag verkligen är ett superstort problem med internet. Att det går så otroligt mycket snabbare nu. Allt som rapporteras är negativt och vi får reda på allt skit som händer. Det fick vi inte för bara några år sedan. Alltså nu får vi reda på varenda mord som sker i västvärlden. Plingar till i ens Twitter. Alltså man får se det. Och så här, explosion i wherever, liksom Hanover. Då kan det vara en gasledning. Men det är ju ingen som berättar. Utan då kommer det bara så här, nej, då är det bara explosion. Och så sitter folk hemma och bara, det mördas folk och exploderar saker överallt. Ja, men det gjorde det förut också. Men
Kakan hade vi... har fått jobb åt ett bilföretag. Alert!
Men det är sant, och det kommer aldrig en nyhetsflash 20 minuter senare. Ja, det var en gasexplosion och ingen dog.
Nej.
Utan det är så bara flash, bomb.
Ja. Ja, men också det här att folk tror att det är mer brottslighet nu än vad det var förr, fast det är tvärtom. Terrorism är också intressant. Frågar du vem som helst, jag garanterar att 99% kommer säga att det är fler i västvärlden som dör av terrorism nu än vad det var på 70-80-talet, när det inte är sant. Det var många fler som dog av terrorism i väst på den tiden. Säger du det, tror ju folk att du är helt galen, liksom.
Och då säger de, när jag säger det så säger de att jo, men det var en annan terrorism som riktades mot officiella mål och poliser och militärer. Och det är inte sant. IRA, hälften av deras offer var ju civila.
Ja,
men
och ännu mer ETA var väl ännu mer inriktat på civila, tror jag. Eller i alla fall drabbade mer civila. Ja. Så visst.
Och det är ju dessutom så, hade det varit tvärtom, hade det då varit att vem som helst kunde drabbas och nu systematiskt mot polis, militärer, domare, politiker, näringslivsbossar, då är jag övertygad om att alla hade sagt, ja men det här är ju inte som på 70-talet, det här är mycket värre, det slår mot institutionerna och det riskerar att liksom slå sönder hela vår demokrati.
Mm. Men det är fortfarande, alltså det är ju en ökning jämfört med ett relativt fredligt 90- och 00-tal och där vi har den här, alltså ta till exempel mordtrenden som är en av de tydligaste eftersom det är en av de mest entydiga. Har du blivit dödad så är det rätt lätt att slå fast. Det finns inte så stora mörkertal där utan det är en rätt tydlig statistik och där dels har vi haft en underkategori av dödande som har vuxit och det är gängvåld. Och nu har den vuxit så mycket att det inte längre minskar utan sannolikt ökar igen för i år.
Ja.
Och jag menar, trender pågår ju ett tag. Det här har pågått sedan 90-talet genom hela 00-talet och det är ju bra så. Men den här andra trenden har ju ökat samtidigt och nu så pass att den är dominerande. Och just den här skillnaden kan ju också förstärka intrycket av en ökande brottslighet. Därför att den har ökat i utsatta områden. Mm. Den har blivit råare i utsatta områden. Och samtidigt har fyllevåld och annat minskat så folk är liksom tryggare på många ställen. Då blir kontrasten större.
Ja, och framförallt den upplevda, alltså de som är räddast för framförallt förorten, de bor ju inte där. Alltså de vet inte hur det är i förorten. Och om man då bara läser den här typen av rapportering och går på då Per Gudmundssons skitsnack om no-go-zoner. Tror man att det är så i förorten, då är det klart att man kommer ha en mycket mer drastisk lösning på problemet än om man vet hur det är i Tensta. Har man varit där 50 gånger och inte blivit rånad och har varit där på babysim och konserter och ätit på indisk restaurang och varit på biblioteket, då vet man ju att jaha, det är inte värre här än i stan på det stora hela. Det är klart att det händer skit i förorten, men sansa er lite för fan. Alltså, vi kan ju inte lösa ett problem som inte finns. Vi får ju lösa rätt problem. Och det är ett jättestort problem tycker jag. Att folk har, ja men vadå, du kan väl liksom se att folk blir mördade. Ja, absolut. Men vi måste ju kolla varför, hur många, var då. Och då kan vi inte hitta på. Då kan vi inte så här, ja men i Husby, där blir du skjuten. Nej. Det är fortfarande inte sant. Alltså det kanske är marginellt fler som blir skjutna på vissa ställen än vad det var för ett år sedan eller för två år sedan. Men det är fortfarande inte så att vi kan lösa ett problem som du tror är liksom 10 000 gånger värre än vad det är. då kommer du ha fel lösning. Och då kommer du kanske rösta på SD.
Mm. Nej, men du syftar på den här rapporten från polisen om 55 problemzoner som kom för några år sedan. Som sen blev en sån här vandringsgröna. Om att, det var, att man hade upplevda problem med organiserad brottslighet i de här områdena. Och sen skrev Per, som är ju en gammal god vän. Men han skrev en helt felaktig sak om att det här var no-go-zoner. När polisen i rapporten skrev, i de flesta av de här områdena så är det inga problem för polisen att överhuvudtaget verka.
Nej. Och men han sen, skrev till och med själv, tror jag, att det står det visserligen inte så, men det är det handlar om.
Och sen,
det är det ju inte.
Och sen har ju det spritts vidare på sociala medier och till Polens regering och blivit att det är jihad som gäller i 55 stycken.
Ja, jo, men det är ju det folk tror. De här som hör av sig till mig och säger, åk ut och titta hur det är i förorten. De tror ju alltså på riktigt att det är sharia-lagar, att folk blir, alltså typ att det är bagg, alltså det ligger folk och skjuter på varandra på hustaken. Det är bilden de har på riktigt. Det är liksom inte... Det är inte så här något att garva åt. De tror ju det liksom. De tror det. Åker du ut till en förort så blir du mördad och rånad och våldtagen av invandrare.
Jo, det sitter rätt många hemmaradikaliserade Täbybor och liksom jagar upp sig. Och det är det som gör partierna rädda. En sån här intressant grej är att jag tycker att det är förvisso anekdotiskt, men det är väldigt många av dem som har haft de största överorden och hört av sig under min tid som redaktör har ju liksom varit utlandssvenskar.
Ja, det har jag också sett ganska tydligt.
De kommer och talar om liksom att ni är lurade allihop i den här feministiska PK-diktaturen. Väldigt många sådana infallsvinklar. Och det inser man liksom från sin veranda i Florida eller något sånt där.
Ja.
Men det här är ju ett klassiskt fenomen. Det finns en klassisk mediestudie från Baltimore, tror jag att det är, som just visar att alla överskattar hur mycket brottslighet det finns. Men man överskattar det på andra ställen. Därför att det man själv har erfarenhet av, där har man vardagliga erfarenheter av att det just är mest i vardagen babysim och att man kommer för sent till jobbet. Det är det mest dramatiska som händer.
Och snöröjningen.
Medan man tror att andra delar av staden, där är det livsfarligt att gå. Därför att den får man information om genom tv. Nyheterna var det på den tiden. Nu får vi det genom sociala medier och genom nyhetsflashar i mobilen. Och då tror vi att alla andra ställen är just alldeles livsfarliga. Och då, jag tror att det här är ett stort skäl till att alla tror att världen håller på att brinna upp just nu. Och tittar man på Trumps tal så är det ju den bilden han ger. Och överfall mot poliser som mördas i tjänsten och så här. Och det är fruktansvärt. Men vet ni vad? Om det här året fortsätter på det här viset så måste man gå tillbaka till 1950 för att hitta ett år där så få poliser mördades i tjänsten. Det är bara då att på den tiden hade vi inte nyhetsflashar så man märkte det. Och då undrar jag, vad ska man göra? Alltså, finns det något sätt att faktiskt sprida fakta som gör att folk ändrar en uppfattning? Eller är det så som vissa psykologer hävdar att ju mer man argumenterar på en viss sak så kommer folk bara förstärka sin gamla uppfattning?
Ja, det verkar ju så. Alltså, om jag går till mig som ändå har hållit på ganska många timmar, dagar, veckor och år och försökt tjata med de här människorna. Det är ju helt lönlöst. För att säger man en grej, så här är det, och kan visa på en källa som de godtar, vilket är väldigt svårt. Eftersom alla bara ljuger och luras, inklusive experter och myndigheter och alla andra. Och framförallt jag. Men lyckas man någon gång få dem så här att, okej, nu har jag inga argument. Då byter de bara. Då börjar de prata om något annat. Så att det spelar ingen roll. Om de säger, okej, det kanske inte var så många mord förra året som jag trodde. Men det är fortfarande fler som blir slagna med baseballträ av märket... Alltså de hittar alltid en annan vinkel liksom.
Men det här är de hemmaradikaliserade som du tänker på. Alltså,
nej,
jag tänker
det är
på
ju Hanif Bali. Sitter ju i riksdagen för Moderaterna, en del av de här människorna.
Men det är,
liksom
det är folk som har en agenda som de driver på.
Ja, visst är det.
Jag tänker på
visst
oroliga tant Agda i Falun som undrar så här, är det så här? Kan man få den typen av personer att lugna ner sig?
Det borde ju gå med just tant Agda, kan man tänka. Men
hon är inte på Twitter.
Tant Agda har väl alltid varit skraj för olika saker. Det var väl liksom, förr var det väl plattan hon var rädd för kanske. Jag vet inte.
Ja, och dansbanorna.
Ja.
Nej, fast då var tant Agda där. Så de
men var lite rädd för serietidningar.
Ja.
Ja.
men det är ju, alltså, jag tror att...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om man överskattar det här, jag kom att tänka på det apropå den här medieskildringen och sånt där, att det finns ju ett sätt i hur vi argumenterar för att men du har fel i dina intryck och i dina fakta och sånt där. Om man hade prövat det på andra, liksom så här, det kommer en massa feminister. Så här. Om vi bara hade pratat om feminismen som fenomen och varit oroade för det i medierna och sådär. Ja, jag har visat en massa statistik på att det är liksom lyxproblem och de lever i ett av de mest, världens mest jämställda länder. Och ändå tar de inte in det utan fortsätter att klaga på ojämställt föräldrauttag och sådär. Det är ju en sån enorm faktaresistens i den här gruppen, och det beror ju på att de tänker med livmodern och sådär. Och så hade medierna varit helt fyllda av de analyserna, de hade inte fått replik eller någonting sådär. Det är klart att de också hade lackat, eller liksom, nu kommer de här jävla nyliberalerna och klagar på Systembolaget igen. Har ni tortyr kanske? Är ni ofria? Lever ni i en diktatur, va? Ja, nej, men ni ska ändå gnälla.
En viss skillnad tycker jag, för att, alltså, att det är ett ojämställt föräldrauttag, det är ju ett fakta. Det är ju så. Men det är ju inte så att brottsligheten har ökat samtidigt som invandringen har ökat, till exempel. Det är ju inte sant. Så det är ändå inte en riktigt rimlig jämförelse.
Fast gängrelaterat våld har ökat och brottslighet i...
Ja, men nu är det ju precis där jag säger att de hamnar. Det är så här, ja, men brottsligheten minskar överlag i västvärlden. Ja.
Ja.
Sen hittar du bara en annan siffra som säger att ja, men det är inte sant här. Alltså måste du ha fel. För det är den slutsatsen de drar. Så här, ja, den långsiktiga trenden är att nästan alla typer av brott mot person minskar i västvärlden och har gjort det länge. Ja, gängvåld i Biskopsgården ökar. Så vad säger du nu då?
Och hade det varit, ja, men då är ju ändå gängvåld i Biskopsgården ett problem.
Ja, men det är ett pyttelitet problem. Det är inte ett gigantiskt problem.
Det är inte ett pyttelitet problem när man spränger lägenheter så att barn dör och sånt där.
I det stora hela så är det ju ett pyttelitet problem. Terrorism är också ett pyttelitet problem. När folk överskattar deras förmåga att ställa till det och är mycket räddare än vad det finns fog för, då har de vunnit.
Men framförallt är det väl så att man måste identifiera problemet för att kunna lösa det. Om det är gäng i Biskopsgården, ja, då måste vi legalisera hash så att det inte blir gängkrig om det. Och vi måste sätta åt gängen på allvar.
Ja, exakt.
Och gå på dem. Exakt. Problemet är när man har den här breda bilden av att bara allt faller samman, brottsligheten ökar överallt. Då blir svaret så här, vi måste klämma åt muslimerna och judarna.
Polisen gör inte sitt jobb. Alltså det är ju det här. Har ju det finns ju forskning på hur man faktiskt kan minska brottslighet genom att finnas på plats i de här områdena när brott begås. Det är ju därför man har plottat det här. Det här är ju inte en karta man har tagit fram bara på laj, utan det här är ju för att faktiskt kunna sätta polisresurser där de behövs, därför att forskningen har visat att det här är en av få åtgärder som faktiskt bevisligen minskar brottslighet. Men sen måste man ju faktiskt ha poliser där, och det är där det brister lite.
Det är jättebra, men jag tror ärligt talat att 99% av alla de som hör av sig och argumenterar i den här frågan, de skiter fullständigt i hur mycket brott det är i förorten. Men låt de är bara intresserade av att föra propaganda som gör att fler röstar på ett främlingsfientligt parti, och då passar det ganska bra in i den bilden att du blir mördad i Tensta. Jag tror inte de bryr sig ett skit om hur det är där på riktigt.
Men låt mig dra en parallell, för att jag tror att de människorna finns ju naturligtvis, och vissa av dem sitter i riksdagen. Men väldigt många är så faktaresistenta och hittar alltid sitt baseballträ av märket X, används oftare nu, oavsett vilken sakfråga det är. När jag bråkade om frihandel och globalisering för så här 15 år sedan, så var det, men kolla, det är en fattigdomsminskning som pågår i världen. Och då sa de, nej, inte i Afrika. Och det är ju sant, så här, nej, där har det inte hänt. Men tänk om de börjar liberalisera, då kanske det börjar hända saker där med. Vilket det nu gör. Det har minskat från så här 55% till 35% i Afrika sedan dess. Och då säger folk, ja, men inte i Demokratiska republiken Kongo. Mm. Så att folk hoppar ju alltid till sin räddningsplanka när de har förlorat ett argument.
Ja.
Men det intressanta är att det finns ju en större publik utanför som tittar på. Som inte är radikaliserad, inte är ideologiskt låst i huvudet, utan faktiskt är orolig över världen eller över brottsligheten. Så att när man tar den typen av diskussioner och de radikaliserade hoppar till nya räddningsplankor, så kanske det finns en publik där som trots allt inser de förlorar ju, de har ju inte
fast
på fötterna.
Fast det är det jag inte tror att de gör. För att det är mycket lättare att sprida rasistisk propaganda om att du blir våldtagen av en invandrare än att berätta att de flesta som blir våldtagna hemma eller hos någon de känner. Och det funkar, det är ingen som sprider det. Det är ingen som sprider den siffran, för det är inte intressant. För det är ingen som är rädd för det, fast alla borde vara det som bor med någon.
Magnus, hur orkar du kliva upp ur sängen på morgonen? Alltså varför kämpar du emot? Du borde ju vara djupt deprimerad.
Jag är väl det också bitvis, men jag tänker att Vi måste ju hålla emot. Liksom. För jag är på riktigt jätteorolig över bara en sån grej som att rasismen har ökat så otroligt och blivit så mycket mer rumsren både politiskt och vid fikabordet på folks arbetsplatser och sånt där. Det har ju gått jättesnabbt. Och det kommer också leda till ökat våld. Det kommer leda till ökad otrygghet. Det kommer att leda i förlängningen till ökad brottslighet på alla möjliga plan. Men sen också att vi verkligen har fascister på väg in i, eller redan sittande i, massor av parlament i västvärlden. Det är ju fruktansvärt. Det hade man ju liksom inte kunnat tro för bara, 20 år sedan. Det har varit helt en omöjlig tanke liksom. Och nu är vi där.
Men vad ska, du säger att kämpa emot hjälper ju inte.
Nej, det gör ju inte
men
det.
Men du gör ju det. Varför håller du på? Det är ju fåfängt.
Det finns
ju
bara
an island somewhere.
Det finns ju bara två alternativ. Antingen så får man fortsätta kämpa för det man tror på tills de avrättar en, sätter en i fängelse, vad de nu ska göra. Eller så får man gräva ner sig och dö. Då har de ju vunnit i alla fall. Så att jag kan inte se vad alternativet skulle vara. Liksom.
Hur är man rolig om det här? Det låter ju inte så kul.
Ja. Nej, den där PK-fittan har inte varit rolig sedan 1997. Så att det vet jag inte. Men nej, men vadå? Det är väl, det finns väl jättemycket roligt i det här också. Jag tror att också att det är en ganska bra ventil för folk. Att man jag pratar inte bara om såna här grejer i mina shower. Jag pratar om allt möjligt. Och jag tror att det är ganska skönt för folk att komma iväg och få bara garva också. Så vissa kvällar är det väldigt lite politik och vissa kvällar är det nästan bara det. Det är lite blandat.
Man får alltid någon dubning i bajs, sex och annat också.
Ja, exakt. Bonus. Jag brukar blanda upp det med.
Brunt som brunt.
Ja.
Nej, men för det är ju ett intryck man har fått under de senaste åren. Det var ju bland de första gångerna jag träffade dig och såg dig på en scen. Så det mest intressanta var att det var så lång tid under varje show som du var tråkig.
Ja,
alltså,
ja.
Som du verkligen bara, nej men sluta garva, ni måste lyssna på det här. Det här ja. Är viktigt. Att det känns, och det är ju inte bara du och det är ju inte bara Soran. Det finns ju fler också, och internationellt inte minst, som faktiskt tar på allvar sin uppgift att folk lyssnar på mig, då måste jag tala om det som är viktigt i världen. Det känns som det har blivit en starkare trend.
Ja, det tror jag nog att det
har. Att tala allvar.
Ja, vi är ju många som gör det i alla fall. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så, men jag antar att, alltså det är inte så stor skillnad på en komiker eller en ledarskribent eller en författare eller en vad som helst. Vi jobbar ju allihopa på något sätt med att läsa och tänka. Sen kanske vissa komiker väljer ett annat spår, men det är ändå Det är smarta människor som gillar att läsa och klura på saker. Och då kanske det, när det går riktigt dåligt med saker, så kanske man fler som känner att det här måste jag måste berätta om det som jag har suttit hemma och tänkt ut. Tror jag.
Jag har med mig en liten present till dig.
Jaså?
Det är inte så mycket en present som...
Spännande.
Mm, vilken överraskning. Nu går Mattias och rotar i sin ryggsäck. Här, han får fram en bok och en bok till.
Vad kan detta vara?
Det här är böcker jag lånade av dig.
Nej, men
2007.
Jaha.
Och de handlar om...
Två böcker om folkmord.
Folkmord. Adam Jones, Genocide, A Comprehensive Introduction, är den vidrigaste bok jag läst i hela mitt liv. Det var en artikel jag skrev till kulturmagasinet Voltaire.
Ja.
Och är det någonting jag skulle vilja tvätta från mitt minne, så är det just det här, apropå slutstationen och apropå på depressionen. Det var några saker jag tog med mig här som jag tycker har lite bäring, som är nästan det läskigaste, och det är hur kul det är för många människor med också folkmord på fel sätt, tyvärr. Här är ett citat om folkmordet i Rwanda från Gerard Prunier, som skriver: för de här personerna var folkmordet det bästa som någonsin kunnat hända dem. De hade en slags auktoritetsvälsignelse att ta revansch på socialt inflytelserika personer så länge dessa var på fel sida om det politiska staketet. De kunde stjäla, de kunde mörda för minsta anledning, de kunde våldta och de kunde bli fulla alldeles gratis. Det var underbart. De hade inget grepp om vilka politiska mål som eftersträvades av de som orkestrerade denna mörka karneval. De följde bara strömmen. I vetskap om att det inte skulle vara särskilt länge. Tack för lånet, men jag blev oerhört
varsågod,
nedstämd av
det. Alltid kul när man kan pigga upp.
Ja.
Ja, det är bra. Då ska jag få hem och läsa om de här. Det var länge sedan.
Men det här blir ju väldigt dystert.
Ja.
och vi vet ju vad människan har inom sig. Och särskilt när man börjar ställa grupper mot varandra och utdefiniera en viss grupp som de smutsiga odjuren och de som inte vill oss väl och förstör och liknande.
De som började med identitetspolitik.
Mm. Men jag vill ändå slå ett slag för att saker skulle kunna lösa sig. Därför att det finns samtidigt, jag menar, överdriv inte hur många det gäller som faktiskt är drivna av hat. Om vi tittar på de som röstade på Trump, till att börja med så fick han färre röster än vad Mitt Romney fick. Han fick färre röster än Hillary Clinton. Han vann vissa core constituencies i vissa avgörande delstater. Och av dem, hur många av dem är det som drivs av hat? Och hur många är det som drivs av att Hillary Clinton var den sämsta presidentkandidaten i modern historia? Hur många var det som drevs av att de hatade vad det republikanska och demokratiska etablissemanget har gjort tidigare? Alltså jag tror att det finns en stor majoritet av anständiga människor. Och de sätter ramarna ändå för vad som blir möjligt. Vad den republikanska kongressen kommer låta honom göra, vilka rörelser som kommer att spridas i Europa. Jag tycker mig redan se i exempelvis Ungern och Polen att det börjar byggas upp nya rörelser av en slags liberal, anständig medelklass som för första gången engagerar sig i politik, därför att de hade tagit demokrati och frihet för givna. Nu inser de att det inte är så. Och då börjar de plötsligt höras.
Frågan är ju bara hur länge de ska få hållas innan alla andra säger emot. Alltså för det kan ju gå snabbt. Det är svårt att veta liksom hur fort det går att införa någon form av diktatur eller avskaffa. Vi har ju massor med exempel på att vi har avskaffat massor med rättigheter i olika västländer. Sen 9/11 egentligen, att det har blivit mer och mer så här övervakning, det har blivit mer, fler och fler människor som tycker att ja, men det är väl rimligt att inte snacka om de här grejerna eller vad det nu kan vara, liksom, både socialt tryck och genom lagstiftning.
Jo, det mesta av det vi befarar från Trump har ju redan hänt under både Bush och Barack Obama. Det hindrar ju inte att det kan eskalera, men det ska vi ju ha klart för oss. Och jag tror som Johan att alltså, på något sätt så är det ju en ständig kamp för de här institutionerna man tror på. Man tror på yttrandefriheten, om man tror på det rationella samtalet, om man tror på demokratin, så får man ju använda de medlen. Mm. Det finns ingen garanterad seger i det, men överger man dem så har man ju förlorat. Ja. Alltså, vi har inget argument. Vi har liksom inget alternativ till att sitta här och köta.
Nej, det är ju så. Men det är ju svårt också att försvara, men till exempel att försvara yttrandefrihet när så många inte verkar förstå vad det ens betyder. Alltså det är ju, man får ju väldigt märklig kritik när man pratar om yttrandefrihet. Men så här, ja men hur kan du säga att du är för yttrandefrihet? Så har du stängt av kommentarerna på din YouTube-kanal? Ja men vad fan, är du helt körd i skallen? Vad har det med yttrandefrihet att göra? Det är min kanal. Du får väl säga dina saker vad du vill. Det kan jag stötta. Du kan till och med få en megafon, men inte min megafon. Det är liksom, du får skärpa det nu alltså.
Jo, det finns ju många missförstånd och sådär, men det är ju också det att så fort ska man vara konsekvent för yttrandefrihet så hamnar man ju i dåligt sällskap. Alltså jag försvarar Dan Park till exempel, den här provokationskonstnären som i alla fall lajvar nazist på något sätt.
Jag tror han är det. Men det...
Ja, det är möjligt, men det är, alltså, samtidigt så är han ju jävligt rolig.
Alltså, det är ju en smaksak. Jag tycker inte att han har gjort något som har varit roligt. Men det är...
Jag garvar ju åt när han kommer liksom så här demonstration. Jag är för rättigheter för papperslösa, men han kommer där. Jag saknar om papper, så kommer han med toapapper. Liksom det är, och man måste ju någonstans älska en kille som går på en sån här Refused-konsert full med veganer och delar ut McDonald's-påsar. Plus att han tar ju det här hela vägen. Han hyllar ju liksom den här gryningspyromanen till exempel. Och har liksom tryckt upp muggar med Josef Fritzl, världens bästa pappa liksom. Så jag undrar de här nassarna som liksom inte garvar åt hur sjukt det här är. Utan liksom, han säger sanningen. Han är med i vårt parti. Ska de liksom sätta honom som familjeminister då efter? Eller ge honom ansvaret för brandförsvaret i kommunen när han hyllat gryningspyromanen? Men det är ju någonstans... Alltså han måste ju ha rätten att få vara absurd och driva med. Och om han är kul eller inte är ju inte ett argument mot hans yttrandefrihet. Men om man försvarar det så blir man ju liksom, det är klart man hamnar i dåligt sällskap då.
Ja, fast man behöver ju inte försvara varje enskild idiot. Man kan ju bara försvara principen. Man behöver ju inte så här. Ja,
fast det är ju idioters yttrandefrihet som ryker först.
Nej, det tror jag verkligen inte att det är. Inte i alla fall inte som det ser ut nu. Tvärtom, det är vår yttrandefrihet som kommer ryka först. Om man nu inte utgår från att vi är idioter. jag tror att det som kommer hända i Europa nu, det är ju inte att nassars yttrandefrihet kommer att inskränkas. Verkligen inte. Jag tror att de första som kommer tystas, det är olika typer av konstnärer, det är musiker, det är komiker, det är författare, det är journalister.
Om jag ska se ett skräckscenario framför mig, så jag tror ju att jag är ju väldigt dyster just nu om Europa och USA. Jämfört med hur entusiastisk jag brukar vara. Men vi överdriver alltid risker. Och jag tror att vi kan göra det nu med. Jag tror att det finns motkrafter som är starka. Och jag tror att det du gör, Magnus, och det som vi förhoppningsvis gör i blygsam skala är en liten del av det. Men mitt skräckscenario, det är att det faktiskt blir ett krig med USA involverat. Vilket inte alls är omöjligt. Därför att då, i tider av krig, så har presidenten en enorm exekutiv makt. Och det kommer Trump använda till max. Och då kommer det gå väldigt fort. Och tyvärr i dessa dagar så kan ju krig definieras hur som helst. Det kan ju vara ett krig mot terrorism. Eller
det är väl redan i full gång.
Ja, men det är nog än så länge är det i alla fall inte en situation där kongressen är satt ur spel. Men det skulle kunna hamna i ett sånt läge, och då skulle jag bli livrädd. Då tror jag att väldigt mycket ryker. Men om vi vänder på det hela, Magnus. Om du skulle fundera på 15 år, 20 år framåt i tiden. Om saker har gått väl i världen trots allt. Om det inte blev så fruktansvärt som du trodde. Varför blev det inte det? Vad är det som har hänt i världen? Vad är det som måste gå rätt för att vi ska klara oss igenom den här lilla flaskhalsen?
Jag tror att vi måste bli bättre, individer måste bli bättre på att hantera internet, sociala medier, det jätteinformationsflödet, att man inte fastnar i de här bubblorna och sitter hemma och skrämmer upp sig själv över vad det nu kan vara, i mitt fall då den ökade rasismen, i rasistens fall allt annat som är läskigt. Det tror jag är en jätteviktig faktor i så fall, om vi ska kunna vända det, och också att vi börjar
precis, för det går, förlåt att jag avbryter, men det går ju åt båda håll, därför att vi får ju omedelbar information om den allra värsta Trump-supporten eller Le Pen-supporten och vad de tycker, och som trots att det kan vara vem som helst.
Spridits jättemycket bland mina, de som tycker som jag nu, med att kolla varenda rasistiskt dåd nu som har varit i USA har man fått reda på plötsligt. Mm. Och det är klart att det har ökat, det har det säkert gjort. Men det har ju alltid funnits jättemycket rasistiska dåd i USA som vi inte har hört om.
Och en del
och nu av plötsligt i några dagar så har man blivit bombad med det där. Och det gör ju också att man blir deprimerad mycket snabbare än vad man hade blivit annars.
Och en del av dem är också missförstånd och fake. Som vissa av dem där, när det har varit en amerikansk flagga med hakkors och liknande och någon har gjort Hitlerhälsning, så har de ju förklarat i efterhand såhär, men vänta, jag är inte Trump-supporter, det var mitt sätt att håna dem och visa vad han står för. Men ändå har det gått runt
80-90-tals hån mot.
Men ändå har det gått runt hela världen som en tänker på. Nu visar Trump-supporterna vad de egentligen tycker. Så.
Ja.
Men okej, det är det första.
Nej, men det tror jag är en viktig grej. Och också att vi börjar leva lite mer analogt ibland. Jag är inte på något sätt teknikfientlig, tvärtom. Men jag tror att det är ganska bra för mänskligheten om fler någon gång ibland kanske går på en konsert, kanske läser en bok, kanske träffar vänner som man inte bara sitter och kollar på tv med, utan man umgås liksom. Jag tror att det kan vara en faktor.
Bara för att du sa det där så ska jag nu stänga av livesändningen på Facebook som jag nyss
satt igång. Nej, gör inte det.
Om ni som saknar det som ni inte får se nu, ni får ju dels höra podden, men gå och läs en bok istället. Gör något annat. Hej då.
Ja, men jag tror faktiskt att det kan vara en bidragande faktor, och också då att ja, men det här som du beskrev, att rörelser börjar växa fram igen, motståndsrörelser mot den här liksom höger, allt högern, tror jag är jätteviktigt, att folk känner att jag inte är ensam, för det är också det som har drivit fram mycket av det här enorma hatet från deras håll. Det är ju att de har känt sig ensamma, och sen när de plötsligt inser att yes, nu är vi asmånga, då ballar det totalt ur liksom. Och jag tror att vi kan liksom göra en motsatt sån, att man inte sitter hemma och deppar och tycker att fan vad världen håller på att gå åt helvete, och så har man inga vänner som tycker som en själv, eller man kanske, det går att gå ut och träffa människor som tycker likadant.
Sen så är det ju, alltså varje massrörelse består ju av människor också, och det är ju det liksom, de enda som kan minska stödet för Sverigedemokraterna, det är ju de som har röstat på dem som låter bli att rösta på dem.
Ja.
Det är faktiskt ert ansvar enbart, därför att ingen annan kan göra det åt er. Och det gör ju liksom att det måste finnas en stor fet famn av att kunna komma tillbaka, att kunna liksom hålla kanalerna öppna för samtal och sånt där. För alla är inte överens med allt i det här programmet. Och det finns väldigt många som nog tittar på när det drar iväg och tänker liksom att fast det här blev inte riktigt bra. Jag har varit kritisk mot invandringspolitiken och jag tycker det är för jävligt med brottsutvecklingen. Men nu börjar det spåra.
Mm.
Det är en fullt legitim känsla, och då måste man liksom det måste finnas en stor förståelse och förlåtelse där, för att man kan dras med i det här. Det kan till och med ha funnits fullt legitima skäl, men när man ser att det börjar dra iväg, då är det också viktigt. Då hänger det på de människorna att ni sätter stopp.
Så är det ju. Men det finns väl en öppen famn för de som vill komma tillbaka? Eller finns det någon som inte tycker att det vore gött om de bara skärpte sig och kom tillbaks?
Nej, jag vet. Jag tycker till exempel, om vi tar nya MUF-ordföranden som gick ut i den här Nyheter idag, gjorde en intervju. Jag vet att folk var arga på det för att man liksom vänder sig till ett sånt medium. Jag tycker det är jättebra att man pratar för öppna gränser, för brottsbekämpning och annat också i det sammanhanget. Jag tycker det var ett bra initiativ. Därför att som politiker måste man försöka nå en publik, nå de här människorna som idag stöder också andra partier eller får sina nyheter via alternativ medier av mer eller mindre rasistiskt slag och argumentera där också. Därför ja, att det är en spelplan och det tycker jag till exempel är ett bra initiativ.
Ja, jag har inget att säga emot. Jag tror bara att de gånger jag har sett när sånt här har uppmärksammats, då är det också en medverkan från någon som höjer deras varumärkesvärde. Och då är det en annan grej tycker jag. Om en politiker väljer att sitta i Avpixlat och säga att Avpixlat har fel, fine. Men om Lale släpper sin nya singel på Avpixlat, inte fine. Det är liksom, det är lite olika grejer.
Ja, jo, det är ju en balans.
Vilket
en balans.
Inte har hänt.
Nej, det har inte. Och förmodligen är ganska höga odds på.
Men du skulle inte låta dig intervjuas där och förklara.
Nej, det är verkligen inte. Därför att då, det är ju precis det som jag menar. Att då, mitt varumärke är ju extremt mycket mer värt. Men, vad deras är.
Men mitt och Mattias varumärke är inte så högt. Vi
jag tycker inte att man ska. Jag tycker att det här väl, det som du beskrev, det är väl gränsfalls okej, tycker jag. En politiker som vill föra ut sitt budskap till dem som inte hör det någon annanstans. Men jag tror att det är ändå farligt. Liksom. Det är lätt att du legitimerar deras produkt genom att vara med. Så jag tror man ska tänka sig för både 10 och 20 gånger.
Jag vet att vi pratar väldigt mycket om Trump nu. Det är ju för att det nyss var valet. Det kommer hända nya dramatiska saker snart. Snart talar vi kanske om Italien, att regeringen faller och att vi kanske talar om franska valet och risken att Le Pen vinner och liknande. Men just nu är det Trump som gäller. Och en av de stora diskussionerna handlar om just det här. Är Trump smartare än vi tror?
Ja, det måste han ju vara, tror jag. Alltså, det är svårt att se att man kan driva ett affärsimperium under jättemånga år utan att vara smartare än en tecknad gubbe. Liksom. Han kan ju inte vara så dum i huvudet som han verkar vara. Liksom.
För nu, man får ju känslan av att han är helt chockad över att ha blivit president. Han har ingen aning om vad han ska göra. Alla bilderna han leds inom kongressen och Vita huset. Och så där. Alla andra ser entusiastiska ut, inklusive Obama och Paul Ryan. Och så där. Ja. Men han ser ut som en helt chockad.
Fast
Trump
så
tänker
såhär,
get me out of here.
Ungefär så såg ju George W. Bush ut också alltid när han gick upp framför en kamera. Han såg ju också ut som att, vad gör jag här? Och även när han höll tal och sånt. Så att det kanske bara är.
Men så såg han alltid ut, Bush, å andra sidan.
Ja,
även efter 8 år på presidentämbetsposten. Men Trump har ju aldrig gjort det. Han ser alltid oerhört självsäker och ut. Men nu ser han helt chockad ut. Och då är frågan, jag får två olika känslor. Den ena är, han kanske verkligen är chockad. Han ville aldrig hamna på den här posten. Han ville bygga sitt medieimperium efter att ha förlorat primärvalet. Och nu vet han inte vad han ska göra. Och då det är ganska lugnt, därför att då är det ändå, det finns folk som roddar i vanliga maskineriet. Det blir vanlig status quo. Det är tråkigt. Världen hade förtjänat bättre, men det blir ingen katastrof. Men min andra känsla är, tänk om han är smartare än vi tror. Han har drivit den här hetskampanjen nu, slagit sönder, splittrat hela landet. Och nu, hur är enda möjligheten att på något vis få oss att bli lugna? Jo, det är att verka som en ganska så här, plötsligt ödmjuk, lite tafatt gubbe som säger, oj, det här blir svårt, nu ska vi se, jag ska lyssna på Obama och sådär.
Ja.
Och egentligen bakvägen tar han in Bannon och alt-right och kör sitt race.
Jag tror att det är väldigt stor risk för det. Jag tror att han är mycket, mycket smartare än vad vi tror.
Sen är det ju också hans syn på politik och allting har ju varit, alltså det är väldigt mycket nydemokrati, väldigt mycket det här företagarperspektivet. Ja, men det finns någon som sitter på en lösning på det här. Ta hit några smarta gubbar så fixar vi det här.
Ja.
Och det kommer ju han göra. Han kommer ju sitta där liksom och lyssna och säga, jaha, hade jag fel? Väldigt många av hans löften har ju varit alltså inte helt olika Stefan Löfven, som ju från fackföreningshåll har just det här. Vi ska sitta liksom i möten och hamra fram en klok lösning. Han har inget eget förslag med sig till bordet, utan det viktiga för honom är liksom att vara med och fatta besluten. Sen är det helt olika Alltså det viktiga för Stefan Löfven är att sitta med. Det viktiga för Donald Trump är att liksom synas och glänsa. Liksom. Men
han vill också ha en industrikansler som nu kommer peka ut vägen och få industrin att producera.
Ja, och det farliga i detta är ju just alltså dels de här förväntningarna på politiken, att lösningen på politiska problem ligger i att sätta de smartaste människorna i ett rum och låta dem styra och bestämma. Det är klassisk planekonomi, att man liksom styr uppifrån och kommenderar fram. Och det jag tror kommer att bli riktigt otäckt, och det vi redan har sett med han Bannon som politisk strateg, det är ju att under hela den här processen så kommer man, när det går fel, att leta och peka ut fiender. Och då är vi tillbaka till den här politiska revanschismen, och det är det jag är rädd för det är ju liksom skådespelet som man kommer att föda till massorna.
Precis, alltså det är ju inte så stor chans att Trump säger så här: okej, vi lyckades inte höja tillväxten, förlåt, jag visste inte att marknadsekonomi inte funkar så att man bara dikterar en viss tillväxtnivå, utan han kommer säga att det är bankernas fel eller det är den här gruppens fel, och nu ska vi ha en tribunal och de ska förklara sig. Lite som Putin också, liksom den gode saren som pekar ut någon annan som har gjort felet, men jag har alltid hjärtat på stället, rätt ställe och så.
Ja.
Ja,
möjligen felet. Ja, jag gjorde fel som litade på den här personen.
Ja, men han är död nu. Ja.
Och folk bara... Ja.
Hörrni, det här har varit en lite jobbig vecka för många. Inte minst för mig. Jag blev faktiskt djupt nedslagen, måste jag säga, när Trump vann och gick hem. Och dolde en tår i snön som föll, och sen så tröstade jag mig med att lyssna dygnet runt på Leonard Cohen, min gamla favorit, och hans senaste platta You Want It Darker, och sen vaknade jag till beskedet att han hade dött också. Det har varit en jobbig vecka, och tack Magnus för att du har gjort oss ännu mer deprimerade.
Det är så lite så.
Kan du inte avslutningsvis ge oss någon ljuspunkt? Finns någonting i världen eller i ditt liv eller kulturellt som faktiskt ger oss hopp om en morgondag?
Ja, mitt liv är ju verkligen inget att gnälla på. Det är ganska trivsamt, tycker jag. Jag har jättemycket jobb och jättekul.
Vad händer härnäst?
Nu ska jag till Eskilstuna, Örebro, Västerås i helgen.
Och så är det dessutom en internationell karriär. Ute,
ja, fast den ligger lite på is just nu. Jag har inte haft tid riktigt. Det är så
Trump har stoppat dig.
Ja, exakt. Yttrandefriheten är hotad. Jag får inte säga kukskämt i Birmingham. Nej, men jag har inte haft tid helt enkelt. För att jag har varit på turné så mycket hemma. Så det är ju superroligt. Men annars, jag vet inte. Jag har inget inbokat som jag kan dela med mig av som känns roligt. Någon konsert eller sådär. Jag har varit dålig på det. Jag vill mest bara träffa mina kompisar och dricka glögg och tänka att det ska fixa sig.
Det är väl precis det man kan behöva i tider som detta.
Ja, jag tror det.
Så det är väl det som är lärdomen då, att vi ska lära oss hantera internet och då vara lite analoga. Och alla ni där hemma, gå och häng lite med era kompisar och drick lite glögg och tänk att det kommer ordna sig någonstans. Tack så hemskt mycket, Magnus.
Tack ska ni ha.
Tack så mycket, Mattias.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat. Ni får som vanligt hemskt gärna höra av er till oss och slå oss på fingrarna eller komma med glada tillrop. Antingen på mejlen norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com, norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com, eller så kan ni höra av oss er via Facebook, och vi finns på Instagram och vi finns på massa oväntade ställen. Ha det bra till nästa gång. Hej hej! Let's stand up. We fight guns with our hands up. They're the cowards, we are rebels. We got the power to fight together. We're the last ones. Let's stand up. We fight guns with our hands up. They're the cowards, we are rebels. We got the power to fight together.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.